Many people have told me that God spared my life for a reason.
Only when it is dark enough can you see the stars.
We're effectively run in this country by a bunch of childless cat ladies.
For the people, by the people.
Ja, varmt välkomna ska ni vara till USA-podden, avsnitt 694. Det är onsdag den 10 december, det är alltså Nobeldagen. Klockan är strax före 3 här hemma i Sverige. Men vad är klockan i den gamla svenskbygden Minneapolis, Gina Lindberg?
Klockan är snart 8 och solen är väl på väg upp över ett väldigt snöigt Minneapolis. Här får man verkligen uppleva riktig, riktig vinter. Kallt, smällkallt och rätt mycket snö.
Mm. Roger Wilson, i studion, hur mår du?
Jo, men jag mår bra.
Ja, vad härligt.
Men det är ju lite mörkt.
Ja, det är det.
På många sätt.
Ja, vi går inte in på det, tycker jag. Hörrni, Trumps USA tycker att Europa är veklingar. Och vi riskerar att om mindre än 20 år gå under som civilisation. Det tänkte jag att vi ska prata om idag. Men vi ska också prata om somaliamerikanerna och Trumps rasism mot den gruppen. Men jag tänker ändå att vi måste börja med fredspriset. Idag delas det ju ut Nobels fredspris i Oslo. Men redan i fredags så fick ju, som vi förutspådde, Trump sitt egna.
Mr. President, this is your prize. This is your peace prize. There is also a beautiful medal for you that you can wear everywhere you want to go.
I'm gonna wear it right now.
Okay, let me hold. Fantastic. Excellent.
Ja, Gina, blev Trump glad för det här fredspriset som han fick av fotbollsbossen i FIFA?
Han såg väldigt nöjd ut och även faktiskt lite rörd ut när han tog emot det här mycket väntade priset. FIFAs första fredspris, som kritiker har kallat för ett hittepåpris till Trump. Det är ju ett pris som har instiftats av Gianni Infantino själv och gavs till Trump för hans extraordinära arbete för att få fred och enighet i världen. Och det var kanske talande att Trump tog upp medaljen och hängde den själv runt sin egen hals. Och sen höll han ett lite tacktal där han sa att det här är verkligen ett av de mest ärofyllda ögonblicken i mitt liv. Världen är en säkrare plats, sa Trump. Så att han verkade väldigt nöjd och lite rörd.
Mm, det var ju en stor guldmedalj han fick. Roger, du förutspådde ju det här i för sig tillsammans med väldigt många andra journalister eftersom det hade läckt ut. Men ändå, du som är så duktig på detta, har du något annat pris som du tror kommer inrättas och sen direkt ges till Donald Trump?
Du tänker att det här är den nya trenden från att man så gett så gyllene gåvor eller fina brev från kungligheter, så är det här den nya grejen att man inrättar ett pris och ger det till honom. Alltså man undrar ju hur långt det ska gå i snack kring Hollywood och sånt där. Alltså man skulle ju kunna tänka sig en hedersoscar vid någon punkt där Trump hotar med någon form av tariffer och tullar för filmer som har inspelat utomlands. Det skulle man kunna tänka sig. Men det är ju också så att Infantino, Gianni som då bossar för FIFA, han har ju blivit anmäld nu av en organisation som menar att han då bryter mot de principer kring neutralitet som FIFA ska upprätthålla. Det här var ett tydligt brott mot dem, så det kanske till och med är så att det kan bli konsekvenser av att ge ett fredspris. Fast nu när jag sa det så låter det ju väldigt otroligt.
Mm.
Men det känns ju som att världen behöver fler fredspriser och inte färre kanske.
Ja, blir det en hedersoscar till Trump så kom ihåg vad ni hörde det först. Med det tänker jag att vi då ska till Minneapolis i delstaten Minnesota där ju Gina är. Förra veckan så uttryckte sig Trump på ett hårt och rasistiskt sätt när han sa att somalierna i USA är sopor. Han kallade gruppen för garbage. Det här har fortsatt att diskuteras i USA och i natt i ett rally som Trump höll i Pennsylvania så återupprepade han sina attacker på somalierna.
We had a meeting. And I say, why is it we only take people from shithole countries, right? Why can't we have some people from Norway, Sweden, just a few. Let us have a few. From Denmark, do you mind sending us a few people? Send us some nice people, do you mind? But we always take people from Somalia. places that are a disaster, right? Filthy, dirty, disgusting, ridden with crime. The only thing they're good at is going after ships.
Gina, det här är ju väldigt grova angrepp på en folkgrupp. Varför håller Trump på det här sättet?
Ja, han vill uppenbarligen banka in det här budskapet. Det här är ju inte någon slump, utan nu är det tydligt att de här verbala attackerna mot just somalier, det är en del av hans politiska budskap. Han upprepar det här i en massa olika sammanhang. Han pekade ju på somalierna direkt efter skjutningen i Washington, när det var två soldater ur nationalgardet som sköts av en misstänkt gärningsman som kommer från Afghanistan. Då talade han också om att få ut somalier samma kväll när han kommenterade den här skjutningen. Sen fortsatte han på senaste kabinettsmötet när han sa det här om somalier och jämförde dem med sopor. Han har tagit upp det i intervjuer och nu igår i det här talet i Pennsylvania. Så att det här är ju, det måste ju ses som ett medvetet budskap som han vill förmedla. För att han verkligen tycker så här om somalier, eller för att han tror att det här är ett politiskt budskap som funkar i väljarbasen. Eller en kombination av båda två, men uppenbarligen ett budskap som han nu sprider gång på gång på gång.
Mm. Roger, han säger alltså att somalier är sopor. Han vill inte ha några somalier i USA, för de bidrar med precis ingenting. Hur många med somaliskt ursprung är det som bor i USA?
Finns lite olika siffror på det där. Jag har sett siffror från runt 220 upp till nästan 260 000 i hela landet. Och i Minnesota då, från någonstans 110 ner till 90 000. Jag tror på presskonferenserna nu så har de sagt 80 000 i Minnesota, varav 40 000 är födda i Somalia. Så att det är en allt mindre del av dem som alltså inte är födda i USA. Mm. Och det har förändrats ganska drastiskt genom åren. Det här är personer som har funnits ett tag i USA, helt enkelt, en grupp.
Mm. Gina är där och vi kan väl lyssna, tänkte jag, på några av de röster som du, Gina, har fångat i Minneapolis.
What did you think when you heard President Trump say what he said?
We were literally crushed because we've been here since 1993. We are a whole community, you know. Every community have a bad and good. So we don't agree with him and we're very, very disappointed that he call us what he call us, you know. It's just unbearable and it hurts.
Oh, it will affect, it will have a big impact for the community, you know. Look at the mall right now, it's empty. All the customers are not showing up, people are afraid, you know, and the words are harmful, you know, and it has meaning. He's the president, he's the leader of the whole nation, you know. So if you say that and discriminate against only one community, it's just painful.
Honestly, I can speak for myself as a Somali immigrant here. America is my home. I don't know any other home. This is a place where I have invested my whole life in, and this rhetoric is something that can endanger a lot of people, and not just in America, but in other countries.
Ja, Gina, de här personerna då som du har träffat i Minneapolis, vad säger de?
Ja, vi hörde först en kvinna, Ayan, som arbetar i en klädbutik i en galleria här. Där det är en massa somaliska butiker och restauranger och kaféer. Och hon sa att hon är väldigt besviken på Trump. Hon känner sig förkrossad, sa hon, och att det här kommer skada somalier. Och sen hörde vi en man som heter Mo, som jag också träffade där i gallerian, som sa att det går inte att bortse ifrån att det är ändå USAs ledare som säger detta. En av världens mäktigaste personer, och det har betydelse. Och Monira, som vi hörde sist, hon arbetar som sjuksköterska här i Minneapolis, har bott här i decennier, och hon sa att jag är amerikan, det här är mitt land. Och hon är orolig för att det här uttalandet från Trump kan få farliga följder. Och det här är en sorts reaktioner som jag har mött överallt här. Det här är, Minneapolis är den stad i USA som har flest antal somalier. Det är en grupp som verkligen är invävd i samhället här. Och väldigt många här känner sig ledsna, bedrövade och hotade av de här uttalandena.
Mm. Roger, när Trump då riktar in sig på just den somaliska gruppen så pratar han bland annat om en bedrägeriskandal. Vi har ju pratat om den, men påminn vad den handlar om.
Ja, egentligen är det tre olika sådana här skandaler. Dels handlar det då om pengar som man fick i samband med pandemin. Man lämnade in mängder med kvitton då på mat som skulle delas ut till behövande. Men då räknar man med att man kanske har försnillat omkring 300 miljoner genom de där falska fakturorna och kvittorna. Det finns ytterligare ett som handlar om hjälp till barn med autism. Där kan det vara så mycket som 220 miljoner dollar som man då har fått kontroll över genom bedrägeri. Och sen fanns det också hjälp till hemlösa. Det var 300 miljoner dollar drygt som försnillades. Så i alla de här bedrägerierna så är det då somalier som dominerar bland de som är åtalade.
Men de har utretts och det här är rättsliga prövningar av det.
Det är det, men nu så vill man ju införa, jag tror att i alla fall den om matpengarna, den är helt slutförd tror jag. Men jag tror också att det kan vara så att det fortfarande är pågående fall och nu vill man göra federala granskningar av det här. Och det, även där har man då vidgat spektrat så att man bland annat ska undersöka en regel i Minnesota där man kunnat få ett professionellt körkort trots att man då inte är amerikansk medborgare. Så det känns ju som att de federala myndigheterna nu sätter fokus på Minnesota och deras välfärdssystem. Och jag tror också att den federala granskningen just nu ska ju också handla om det är så att pengar i de här bedrägerierna har gått till terrorgrupper.
Det är ju fler saker som Vita huset har anklagat somalierna i Minnesota för. Bland annat då för att finansiera terrorgrupper, till exempel då Al-Shabaab i Somalia. Stämmer de där uppgifterna, Gina?
Det är anklagelser som utreds. Och det här som Roger är inne på, det är flera olika härvor som har att göra med bidrag som betalats ut under covid-pandemin och där det nu är anklagelser. Vissa har dömts men vissa är pågående processer. Och det, i det här finns också anklagelser om att vissa av pengarna skulle ha gått till terrorgrupper. Det är anklagelser som utreds men det är inte fastslaget om det stämmer. Trump-administrationen har öppnat en utredning för att undersöka om det stämmer och den utredningen drivs av finansdepartementet under finansministern Scott Bessent. Och dessutom så har republikanerna i kongressen startat en egen separat utredning om det här. Och de här anklagelserna, hela den här härvan med bidragsfusket, den har pågått i flera år. Alltså det här handlar om fusk som ska ha skett 2020-2021. Mm. Men de här nya anklagelserna om att pengar ska gå till terrorgrupper, de kommer från en rätt färsk artikel i en konservativ tidning, City Journal, som skrev för någon månad sedan om att pengar från Minnesota har slussats vidare till Al-Shabaab enligt poliskällor, skrev de. Mm. Och det här har alltså inte bekräftats av några officiella uppgifter från polisen. Men det utreds. Och guvernören här i Minnesota, Tim Walz, har sagt att han välkomnar den här utredningen och samarbetar nu med federala myndigheter.
Mm. Roger, precis som det rekryterades människor från Sverige till IS och Al-Shabaab så var det på 00- och 10-talet nyheter från Minneapolis om att somalisk-amerikanska unga män då anslöt sig till Al-Shabaab och IS. Är det någonting som fortfarande pågår?
Det är ju svårt att säga med exakthet härifrån, men däremot kan man ju säga att så sent som i år var en person som erkände då att han försökte ta sig till Somalia för att ansluta till IS. Så det fallet finns, och det finns också 2016 så dömdes 9 personer från Minnesota för samma sak. Men det här var ju ett problem som man försökte bekämpa då, tog vid det tillfället. Men den här personen som erkände i år då, han var ju inte direkt diskret kring sina sympatier, utan togs ju av polisen efter ställningstagande i sociala medier och till och med att han hade en IS-flagga liksom i sin bil.
Mm. Gina, de lokala makthavarna i Minneapolis. Hur har de reagerat på de här senaste rasistiska uttalandena från Trump?
Ja, de har fördömt dem helt och hållet. Sen säger ju alla lokala makthavare, både republikaner och demokrater, att självklart ska de som de här utredningarna kring bidragsfusk, de ska gå vidare, och om det är individer där som har begått brott så ska de dömas. Men det rättfärdigar inte att man talar på det här sättet om en hel grupp människor. Det här är ju trots allt ett antal individer som står åtalade. Så att starka fördömanden från demokraterna som styr både här i stan och i delstaten i Minnesota. Från republikanerna är det mer lågmält. Det är en republikan i delstatssenaten som sticker ut, Jim Abeler, som har skrivit ett öppet brev till Trump och uppmanar Trump att komma hit till Minneapolis och se hur det ser ut att människor med bakgrund i Somalia är en bärande del av samhället här. Men han är en ganska ensam republikansk röst. Jag träffade en republikansk lokalpolitiker igår som själv har somalisk bakgrund, och han var jättebesviken på sitt eget parti, på Minnesota-republikanerna, och sa att de borde säga ifrån mot rasism även när det kommer från självaste presidenten, men det gör de inte. Så att det är en diskussion här lokalt om att republikanerna borde göra mer, tycker många republikanska somalier.
Mm. Hur ser det ut där i stadsbilden då i Minneapolis just nu? Är migrationspolisen ICE synlig? För Trump har ju sagt att det ska vara ICE-initiativ ska tas i den stan.
Precis, det är en massa räder som pågår, och där har ju Trump alltså riktat in migrationspolisen just mot Minneapolis just nu. Så att, eller de är både här i Minneapolis och i St. Paul, alltså Twin Cities som de kallas. Så att de gjorde ett tillslag igår i ett område här i stan där det bor många somalier. Använde pepparspray mot folk som försökte blockera migrationspolisens stora svarta bilar. Det har gått rykten om att de är på väg i vissa stadsdelar, och då är det folk som rycker ut och står och protesterar. Och de grep flera personer igår. De har också publicerat namn och bild på gripna som ICE kallar för worst of the worst. Och där finns just nu flera personer med latinamerikansk bakgrund, men också åtminstone tre män som jag har sett nu senaste dygnet från Somalia som enligt ICE inte har tillstånd att vara här och som har begått brott i USA. Det handlar om rån i ett fall och sexuella övergrepp på de här tre personerna. Mm. Men utöver de här tre så har de också enligt lokala medier gripit flera personer med somalisk bakgrund som gripits på gatan, förts bort och kollats och sen visat sig har rätt papper. Det är ju den stora majoriteten är alltså födda här i USA, har amerikanskt medborgarskap. Mm. Så att det är väldigt många som menar att det är någon sorts rasprofilering som pågår just nu. Och en av de somaliska män som jag träffade i gallerian igår visade att han gick med sitt amerikanska pass, hade han i innerfickan på jackan för att han var så rädd för att bli utsatt för ICE. Och det är något som han aldrig ens har funderat på tidigare.
Ja, vi hörde ju, det kanske var den rösten då som i ditt lilla röstkollage där sa att människor är rädda och det märks i gallerian för att det är inga folk ute. Är det så att det är en rädsla som är påtaglig, eller?
Det är absolut en rädsla, och det märks både på butiker, alltså de här somaliska kvarteren där det är väldigt mycket kaféer och restauranger och butiker där det brukar vara mycket folk och liv och rörelse, och vid lunchtid igår så var det rätt tomt på de här restaurangerna. Och det sa restaurangägarna och alla jag pratade med, sa att det här beror på att folk vågar inte gå ut och är oroliga. Jag pratade också med den här sjuksköterskan som berättade att det är flera patienter med somalisk bakgrund som har ställt in sina läkarbesök för de vågar inte åka till läkarstationen för att det har varit ICE-räder. Migrationspolisen har kommit just dit ett par gånger. Och det handlar alltså inte om människor som saknar rätt att vara här, utan de är mer rädda för att de ska råka ut för någonting baserat på deras utseende och bakgrund helt enkelt. Utan det här är människor som har rätt att vara här i USA, har uppehållstillstånd eller amerikanskt medborgarskap.
Roger, nästan en fjärdedel, 23% av dem med somaliskt ursprung i Minnesota röstade på Donald Trump förra året i presidentvalet. Är de väljarna inte viktiga för Trump eftersom han säger så här?
Jag tänker att rent strategiskt så gör han ju det här till en riksfråga. Det här är någonting, en del av retoriken ju kring invandrargrupper i USA. Och nu har Trump skiftat fokus efter att tidigare har pratat om latinos och kriminella grupper som har basen i Sydamerika och Centralamerika, så sätter han nu fokus på somalierna. Sen är det ju så att Tim Walz, som ju är guvernör, är uppe för omval nästa år. Och det har ju förts fram en mycket kritik kring honom, kring att han inte reagerat på de varningssignaler som funnits kring de här bedrägerierna. Och det, bland annat ska en av de här grupperna, de som sysslade då med matinköp, att de på något vis ska ha hotat att stämma myndigheterna för att ha agerat rasistiskt när man då såg tecken på att de skulle undersöka vad som egentligen hände i det här projektet. Så att Tim Walz kommer nu få mycket kritik, men den kanske främst kommer att handla om då hur det här välfärdssystemet fungerar i Minnesota, och även kanske någon form av då rädsla för att bli utmålad som rasist, som då ska ha då lett till att man inte agerat kraftigare tidigare.
Gina, ett sånt här utpekande av en grupp, det kan ju få andra konsekvenser också, till exempel att människor börjar känna ett större politiskt engagemang. Har du märkt av någonting sånt bland somaliamerikanerna?
Det är många jag pratar med här som tror att det här kommer stärka demokratiska kongressledamoten Ilhan Omar. Hon kommer ju härifrån, hon har somalisk bakgrund, och Trump riktar ju in sig på henne gång på gång. Igår vid det här talet i Pennsylvania så sa han att hon borde kastas ut ur USA, och han hävdade återigen, som han har gjort flera gånger, att hon har gift sig med sin bror. Det där är en konspirationsteori som figurerar, som flera faktakollare har kollat och dementerat. Men det där slutade med att folk bakom honom i publiken skanderade "send her out" när han talade om detta. Så att han har riktat in sig på Ilhan Omar. Hon har svarat att Trump verkar besatt av henne och att hon tycker att han är creepy. Och många här tror att det här kommer stärka henne inför mellanårsvalet. Så att det kan ju mycket väl få den typen av politiska effekter. Att de som tydligt går emot Trump i den här frågan faktiskt får mer uppmärksamhet och mer stöd.
Då tänkte jag att vi ska prata om den osmickrande bild som Vita huset har av Europa. Det handlar om den nationella säkerhetsstrategin som Vita huset publicerade i ett dokument i fredags. Med oss för att prata om det har vi Anna Wislander, Nordeuropa-chef för den amerikanska tankesmedjan Atlantic Council. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Det här var inte ett särskilt omfångsrikt dokument, det är bara 33 sidor, men det finns väldigt mycket att säga om det. Roger, kan du bara kort för lyssnarna berätta vad det står i det här strategidokumentet?
Jag tyckte det var kul att jämföra med tidigare upplagor, tidigare presidenters version av det här strategidokumentet, även Trumps förra när han var president förra gången. Och det här är ju betydligt mer rakt på sak. Det är kanske därför man bara behöver 33 sidor. Det här är inte det kanske lite flummiga måldokumentspråk som funnits i de tidigare, där man liksom uttrycker sig lite lagom vagt så att folk måste tolka och kan läsa in olika saker, utan det här är rakt på sak. America first i världen och i USA presenterat. Och då finns det bland annat ett tydligare fokus på den västra hemisfären, det som vi har pratat om tidigare, en Trump-version av Monroe-doktrinen, där man ser då den amerikanska kontinenten som sin hemmaplan, och där man inte vill ha främmande makters att främmande makter ska ha intressen eller fysisk närvaro eller kanske ens äga viktiga saker där. Det finns också en väldigt tydlig signal kring att man vill att Ukraina-kriget ska lösas, och väldigt mycket också kritik mot Europa och EU-staterna. Rent generellt ett misstroende mot överstatliga organisationer. Man vill se att varje nation ska agera självständigt för sig, och man hyser en misstro mot andra typer av överstatliga lösningar, och det kan man också rikta mot EU. Och sen tyckte jag också att det fanns ett tydligt ekonomiskt perspektiv. Det var inte så mycket kring demokrati eller mänskliga rättigheter eller andra sådana drivkrafter, utan man var väldigt ekonomisk i synen på Kina till exempel, och Kina som ett hot. Och så fanns det ett begrepp som jag tyckte var intressant, den flexibla realismen, alltså att man någonstans ska ha en realism i sina förhandlingar med olika nationer. Inte påtvinga dem demokratiska förändringar eller sociala förändringar, utan ta varje land utifrån deras förutsättningar. Men det betyder också att man då kan driva på likasinnade vänner, som man då skriver, för att upprätthålla gemensamma normer och främja gemensamma intressen. Och det skulle kunna vara formuleringar som förklarar det här som vi diskuterade tidigare i podden. Det här sättet som USA har framstått som hårdare mot sina allierade än de länder som tidigare har varit medtävlare eller fiender. Ska man följa den realistiska eller den flexibla realismen, så har man ju större möjligheter att påverka allierade som är beroende av USA än vad man har länder som konkurrerar med USA.
Mm. Mest i fokus i diskussionen har synen på då USAs relation till Europa varit, och jag tänkte att vi ska lyssna på vad Trump sa igår i en 45 minuter lång intervju som han gav till Politico.
Look, there are people I like. I get along with them. You know that. But they can't let this happen, and it gets to a point where you can't really correct it. There'll be a point, and it's very close to that
and
point.
And what will that mean?
It will mean that they're no longer going to be strong nations.
Does that mean they won't be allies
anymore? Well, it depends, you know, it depends. They'll change their ideology, obviously, because the people coming in have a totally different ideology. But,
ja, de europeiska länderna kommer att byta ideologi på grund av invandringen, och de kommer inte längre vara några starka länder, sa Donald Trump. Gina, vad har Trump och Vita huset för syn på Europa enligt det här dokumentet?
En helt annan syn än vad tidigare administrationer har haft, och synen från Trump-administrationen är att Europa är en del av världen som behöver uppfostras av USA. Man kritiserar ju politiken inom EU, man kritiserar migrationspolitiken framför allt, men skriver också att det pågår hot mot politisk frihet i Europa. Och man skriver i det här dokumentet att ett av USAs mål är att hjälpa Europa att hitta rätt riktning framåt. Det vill säga att det är USA som ska peka ut vägen. Samtidigt slår man fast att relationen är viktig, att Europa är betydelsefullt för USA på flera olika sätt. Det är strategiskt, kulturellt och inte minst ekonomiskt. Men politiken inom EU vill Trump ändra på. Och det är ju ett väldigt annorlunda budskap från en amerikansk president jämfört med tidigare. Och det är kanske det som sticker ut allra mest i den här nya strategin.
Mm. Anna Wieslander, varför skriver man i det här dokumentet att Europa om 20 år eller kanske snabbare kan ha gått under som civilisation?
Ja, man hänvisar ju i den här strategin och listar ett antal faktorer, och det är ett sammelsurium av olika saker. Allt från att vi reglerar vår tillvaromarknad och våra länder för mycket till att invandringen, låga födelsetal. Man pratar om demokratibrister och förtryck av politisk opposition. Allt egentligen i en mix, även då nationella identiteter som är svagare och även brist på vårt självförtroende. Så att, kort summa tror jag att det handlar om mycket av att det här som har varit magarörelsen, alltså Make America Great Again. Man ser nu att man vill exportera det till Europa. Nu handlar det om Make Europe Great Again.
Mm. Men man kan ju fråga sig när man läser det här dokumentet, varför är invandringen i Europa, varför är det så intressant för USA?
Ja, men det hänger ihop med hur de ser på länders potentiella utveckling. Jag menar, det var den största frågan för Trump att vinna valet. Det var ju invandringen och hur man kunde mota den i grind i USA. Nu ser vi i säkerhetsstrategin hur bevakningen av den egna gränsen har stigit upp till nummer ett. Det är liksom viktigare än Kina. Det är en otroligt skifte egentligen. Och på samma sätt så ser de ju då som både Gina och Roger sagt här, att Europa är viktigt för USA. Det är ju en intressant, det blir nästan sådär att man inte tror det, men det är det ändå. Men det ska vara, och därför ska de då i deras tankesätt rädda Europa från de här negativa konsekvenserna av invandring.
Men Roger, europeiska ledare har ju anklagats för att vara lite tysta sedan det här dokumentet kom, men det har ändå kommit reaktioner. Vad har det varit?
Det har kommit. Jag tyckte väl ändå att Antonio Costa, som är ordförande i Europeiska rådet, nästan var en av dem som var tydligast. Han sa att allierade hotar inte att blanda sig i inrikespolitiska val hos andra allierade. Man respekterar dem. Men sen har det kommit mer försiktigare, som Friedrich Merz då, förbundskanslern i Tyskland, som vill att USA ska vara en partner även i framtiden, trots då att relationen kanske förändras mot landet. Donald Tusk, som är Polens premiärminister, är uppe i 39 miljoner visningar av sin kommentar på X, där han säger: kära amerikanska vänner, Europa är er närmaste allierade, inte ert problem, och vi har gemensamma fiender. Åtminstone är det så det har varit de senaste 80 åren. Vi behöver hålla fast vid detta. Det är den enda rimliga strategin för vår gemensamma säkerhet, om inte någonting har förändrats då, så avslutar han lite vagt. Det här var också ett inlägg som Elon Musk då har spritt. Samma Elon Musk som tyckte att EU skulle upplösas i en annan kommentar som han skrev.
Men Anna Wissland, varför blir det inte kraftigare reaktioner från europeiska ledare?
Ja, men det beror i princip på två saker. Det ena är ju att USA är ju fortfarande världens mäktigaste land och har enorma resurser där. Vi har väldigt nära handelsrelationer och vi har ett stort beroende av USA vad gäller vår säkerhet och vårt försvar, och vi har en aggressiv granne i Ryssland. Och detta förvärras ju av det faktum att vi inte har några egna direkta muskler, i alla fall vi har det på handelssidan, men vi har ju inte det på säkerhetssidan och inte så mycket i diplomatin heller. Ett exempel är ju de frysta ryska tillgångarna som vi har pratat om. Det är vi ju på lång övertid att få loss dem och har fortfarande inte fått loss dem. Det hade ju kunnat vara ett förhandlingskort i spelet om vilka roll Europa kan ha för att skapa fred i Ukraina, men det har vi inte lyckats åstadkomma, så att vi har ju bundit oss själva till viss del i detta, och det påverkar relationen och den liksom reaktion man kan ge till USA i det här läget.
Men vad tror du att de europeiska ledarna tänker? Alltså, tänker de att det är 3 år kvar med Trump och sen blir allt som vanligt igen med världsordningen?
Jag tror att inledningsvis under det här, det har inte ens gått ett år sedan Trump tillträdde, så var det mycket det man tänkte, att nu måste vi genomlida det här på något sätt. Och efterhand har det kanske blivit allt större mått av önsketänkande i det, därför att vi har fortfarande inte sett hur checks and balances fungerar i USA. Kongressen har inte reagerat särskilt starkt. Nu finns det ju olika initiativ där som skulle kunna dämpa effekten av Trumps politik mot Europa. Men vi har inte sett det riktigt än komma till stånd. Så att jag tror, men samtidigt så känner man nog kanske att det här med att tänka på midterms, alltså valen till kongressen nästa år 2026, även om det skulle bli demokrater som kommer in då, så påverkar det kanske ändå inte den här långsiktiga riktningen som USA har tagit, den här kilen mellan USA och Europa som vi ser, och omställningen inrikespolitiskt i USA, utan vi är inne i en ny tidevarv helt enkelt, och jag tror det börjar trilla in hos allt fler. Därmed inte sagt att man vet vad man ska göra åt det, eller att man har resurserna att göra någonting åt det.
Nej, någonting som man måste göra någonting åt var ju de här uppgifterna som kom i fredags då, om att Europa 2027, alltså om 2 år, ska ta över huvudansvaret för NATO-samarbetet vad gäller just Europa. Är det genomförbart?
Det stämmer att det var ju möte då Pentagon träffade europeiska diplomater och hade det här budskapet, och det är helt orealistiskt. Och det vet ju de också egentligen, och jag tror att detta mest ska ses som ett hot. Återigen, man har kanske tittat på hur mycket har nu hänt sedan Hagtoppmötet, vad ställer de upp med, vilka omställningar gör de inför budgeten 2026, om man är inte nöjd med det man ser. Ganska många europeiska länder har ju svårt ekonomiskt, och det är inte så lätt att liksom få upp de här siffrorna snabbt. Alla har inte lika bra förspänt som vi här uppe i norr vad gäller de ekonomiska förutsättningarna. Och sen så tror jag också det att USA vet ju, och deras ambassadör Whitaker till NATO till exempel har varit tydlig med att det ska inte bli några vad vi kallar för säkerhetsluckor, alltså risken att USA drar tillbaka trupper och Ryssland ser en möjlighet att göra någonting därför att vi är för svaga vid ett visst tillfälle till exempel, utan det här ska ske i ordnad form. Så att på det stora hela är det orealistiskt, men jag tror det är en varningssignal i alla fall från delar då av Pentagon att man inte är nöjd med vad man ser hittills.
Gina, du nämnde det tidigare, men det här som står i dokumentet då, att USA citat, ska korrigera den europeiska kursen rätt igen. Hur ska man tolka det egentligen?
Ja, precis. Det står bland annat att USA vill att Europa ska återuppväcka sitt civilisatoriska självförtroende. Och det där, hur man ska tolka det, man kan ju tolka det välvilligt som vissa europeiska politiker väljer att göra i det här läget. Jag hörde EUs utrikeschef till exempel, Kaja Kallas, som sa att hon håller med om att Europa behöver bättre självförtroende när det gäller att stå upp mot Ryssland till exempel, la hon till. Så att så har det ju tolkats av vissa. Men sen finns det ju också andra formuleringar som mer pekar på att USA direkt vill lägga sig i europeisk politik. Och det väcker ju stora farhågor hos många. Det här att man skriver att USA bör odla motstånd mot Europas nuvarande kurs. Och att man ska stödja politiska partier. Man hänvisar till patriotiska europeiska partier bland annat. Så att det där är ju signaler som Trump-administrationen skickar och som tolkas på lite olika sätt. Men det är också signaler som inte är nya. Vi känner ju igen det från J.D. Vance tal på säkerhetskonferensen i München till exempel i februari, när det var väldigt mycket höjda ögonbryn över detta. Så att signalerna har kommit tidigare, men nu är det svart på vitt i ett policydokument. Och det gör att det blir väldigt tydligt att det här inte är enstaka uttalanden eller enstaka personer i administrationen som tycker så här, utan att det är en ny strategi från Trump-administrationen.
Ja, Anna Wieslander, vi har ju ändå vant oss vid att vi ska vara oroliga att Ryssland lägger sig i europeiska länders val. Men är det här då ett helt öppet sätt att säga att ja, nu kommer USA att påverka valen i Europa?
Ja, men jag tror att det som vi har utvecklat som skydd för att andra inte ska påverka våra val, det måste vi verkligen se till att vi upprätthåller och utvecklar. Och det kan vara Ryssland eller det kan vara andra länder, men på något sätt måste vi värna demokratin på en ny nivå. Och det är nog lärdomen av det här.
Roger, om europeerna inte var helt nöjda så var det ändå en person i Moskva som var väldigt nöjd, och det var Putin. Varför var han nöjd med detta?
För att Ryssland nästan inte nämns i det här dokumentet, och framförallt inte nästan som en någon motståndare, utan snarare betonar man väl att man vill ha ekonomiska samarbeten med Ryssland istället, och kritiken ligger väldigt mycket mot Europa istället och framför också kritik mot Europa och EU som kanske Ryssland också skulle kunna driva. Alltså det här var ju ett väldigt, alltså signalerna från Putins pressekreterare var att nej, men vi håller med. Det här är ett jättebra dokument, det är ungefär som vi tycker också. Och framförallt det här prioriteringen bara att kriget i Ukraina ska avslutas. Det finns inga specifikationer liksom kring några villkor som riktade mot Ryssland.
Nej, Gina, hur ska man tolka det där som står om kriget i Ukraina? Att det ska avslutas, punkt.
Precis, det står att ett snabbt slut på kriget i Ukraina, det är ett centralt amerikanskt intresse. Men sen kombinerar man ju det med att skriva att Ryssland är inte längre ett direkt hot. Det finns ingen sån formulering som det har funnits i tidigare amerikanska policydokument. Man talar om att det är viktigt att få strategisk stabilitet med Ryssland. Så att det här tolkas ju som ett närmande mot Ryssland, och att det är väldigt oklart vilka villkor man talar om när man talar om behovet av fred och snabb lösning i Ukraina. Och just det här med reaktionen från Moskva har ju varit väldigt intressant. Att de gillar förstås dels att Trump inte målar upp Ryssland som ett hot mot USA, och sen förmodligen så uppskattar man ju också i Moskva att Trump ger sig på EU och säger att det hotar civilisatorisk utplåning i EU om man inte ändrar sin politik.
Anna, många tolkar det som står här i att världen då enligt USA ska delas upp i tre intressesfärer. Och det här har ju talats om förut. Det är den amerikanska intressesfären, det är Rysslands intressesfär och Kinas sfär. Alltså, vilken skulle Europa ingå i?
Ja, alltså man får väl säga så här. Det står ju inte i dokumentet att världen bör liksom delas upp i intressesfärer. Det får man ju ändå konstatera. De har ju återinför ju Monroe-doktrinen för sin egen sfär. Och sedan är det här systemet de ser att världen går in i, ett multipolärt system där det finns en rad stormakter, inte bara liksom en USA eller två Kina som dominerar systemet, utan kanske 4-5. Och då blir det naturligen så att det känns som att USA sin sfär, kanske Ryssland sin, Kina sin. Så det antyds ju, sägs ju inte på det sättet. Vad som sägs om Europa är ju egentligen att Europa ska väl vara en egen enhet och USA ska hjälpa Europa att inte ha någon annan motståndare som dominerar Europa egentligen. Så där, det sägs ju inte heller att Ryssland liksom ska dominera Europa. Men det är ju helt klart så att Europa pressas i den här världsbilden från Ryssland i öst och USA i väst. Därför att Europa, vad är det egentligen? Är det EU i en värld som är multipolär? Enskilda länder i Europa är inte stora nog att vara en pool i en multipolär värld med de här jättarna. Och samtidigt så säger ju USA uttalat då att de gärna ser att EU, vissa länder ska lämna EU, det ska de jobba aktivt för, står det också i de här delarna då. Så att vi handlar i en problematisk situation och det är en återgång till en politik som vi hade på 1800, början av 1900-talet i Europa som går emot det allra mesta av vad vi har kring hur vi ser på samverkan mellan länder, samarbete och värderingar. Så att den här tankeansatsen är ytterst problematisk för oss.
Ja, och det viktigaste målet om man då ser det ur ett America First-perspektiv, det är ju att ingen ska kunna hota USA. Så det är det huvudsakliga målet, att i en multipolär värld ska inte någon av de andra makterna kunna hota USA och bli så starka. Och det kan ju också vara en av anledningarna till att det ekonomiska perspektivet just är så starkt, eftersom en stark ekonomi i de andra länderna skulle också kunna ge dem möjlighet att på sikt hota USA antingen handelspolitiskt eller militärt. Det är ju intressant just det här icke-publicerade materialet, där det ju står att länder som Österrike, Ungern, Italien och Polen, att man tänker uppmuntra dem att lämna EU. Och det är ju också en annan sån formulering är ju också att NATO inte längre ska expandera geografiskt som man kanske tidigare har sett, utan nu räcker det även där.
Gina Monroe-doktrinen har nämnts här. Det är ju då en doktrin från tidigt 1800-tal. Kan du påminna oss lite grann vad den handlade om? För Trump skriver ju att den här strategin är en uppdatering eller en förlängning utav Monroe-doktrinen.
Precis, och den doktrinen handlar ju om att USA tog på sig ledarrollen för hela den amerikanska kontinenten. Att man slog fast att här i den här delen av världen så är det stängt för Europa. De skulle inte kunna komma hit och kolonisera eller blanda sig i. Och USA skulle å sin sida hålla fingrarna borta från Europa. Så att man delade in världen i de här intressesfärerna. Och den doktrinen har ju lagt grunden för USAs makt, USAs inflytande och att USA har agerat världspolis, inte minst i Latinamerika genom åren. Så att det är Monroe-doktrinen som nu uppdateras och ibland kallas för Donroe-doktrinen under Donald Trump.
Roger, vad har det för tyngd då, det här dokumentet?
Jag tänker att det här kanske är den tyngsta så här strategidokumentet på länge, eftersom det just inte är skrivet som ett måldokument på en medelstor myndighet, utan verkligen skrivet, det här är klarspråk, vad Trump-administrationen vill. Och om Anna tidigare pratade om att det kanske funnits någon form av önsketänkande hos europeiska politiker, att det kanske inte är så allvarligt som det låter, J.D. Vance tal kanske var mer en testballong än någonting annat. Nu kan man nog inte längre, det finns ingen som kan hänge sig åt önsketänkande, utan det här är svart på vitt exakt vad man vill göra.
Vi kan väl lyssna lite på det som en del då trodde eller snedsträck hoppades var en testballong, nämligen vicepresident J.D. Vance tal i München i februari.
We also believe that it's important in the coming years for Europe to step up in a big way to provide for its own defense. The threat that I worry the most about vis-a-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within, the retreat of Europe from some of its most fundamental values, values shared with the United States of America.
Skrämskott kanske man ska kalla det, inte testballong.
Ja, Anna, långt in i framtiden kommer man se tillbaks på det här talet som ett avgörande ögonblick, tror du, för världen?
Ja, alltså det är ju del av den här nya inriktningen som jag tror man måste ta till sig. Därför att J.D. Vance tal, det sades ju att det riktades till inrikespolitisk publik i USA och att europeerna inte skulle ta det särskilt allvarligt. Men när vi nu ser strategin på det här sättet och det här återkommer, det är ju egentligen precis samma sak han säger, så tror jag inte att man ska vifta bort det. Det var ju en vecka före valet i Tyskland som han höll det här talet, och på kvällen så valde han ju också att inte äta middag med sina jämlikar politikervänner från andra länder där, utan han åt ju middag med Alternativ för Tysklands ledning istället. Det var ju också en markör naturligtvis åt vilken, liksom, vartåt de blickar. Så att ja, jag tror att detta är någonting som vi måste på något sätt vänja oss vid, att vi står på egna ben även i det här hänseendet vad gäller att värna våra demokratier.
Gina, vilka är det som har skrivit det här dokumentet då? Jag menar, Trump har skrivit under det, men han kanske inte har skrivit det själv.
Nej, precis. Det är hans dokument i sista hand. Men sen bygger det på hans nationella säkerhetsråd. Och traditionellt brukar det vara så att de tar in synpunkter från departement, från myndigheter, från tankesmedier. Flera ministrar har varit inblandade. Det brukar då traditionellt vara så att det är vicepresidenten som är med och skriver, utrikesministern, försvarsministern, finansministern och några till. Men här anar man ju i formuleringarna att det är vissa som har haft mycket att säga till om. Och man kan ju höra J.D. Vance ord eka genom det här dokumentet. Och även Stephen Miller, alltså biträdande stabschefen, som ju är en väldigt inflytelserik person i administrationen och har starka kritiska synpunkter på invandringen både här i USA och i Europa.
Mm. Anna, du ägnar ju hela dina arbetsdagar åt säkerhetspolitik. Var det något i de här 33 sidorna som förvånade dig?
Ja, det är inte jättemycket, i och med att det mesta är liksom känt, det är bara det att nu får man det samlat på det här sättet. Och man kan väl också säga att, jag menar, nu har vi levt med det här, det går ju... Det är ett dokument som är viktigt, men det är samtidigt en verklighet som pågår, så att det ändras ju hela tiden. Det jag saknar kanske är en riktig analys kring hotbilden, och jag tänkte på det igen när du, den här, som du frågar om J.D. Vance och betydelsen av det. Jag tycker hans inledning där han säger att jag oroar mig inte för Ryssland eller Kina, utan jag oroar mig för liksom demokratin innanför. Då sitter du på en säkerhetspolitisk konferens där alla är otroligt oroade över Ryssland och kanske också Kina då, slash. Så att detta är ju vår situation här, att många länder uppfattar att man står inför ett existentiellt hot. Man kanske inte överlever som stat om vi inte kan hantera Rysslands hotet. Och det här dokumentet saknar helt en vanlig analys kring hoten och en rangordning av hoten. För det blir sen styrande. Vilket hot är det som är så, det vi kallar dimensionerande för försvarsresurser och sånt. Det styrs sen planering, vad man ska satsa på, vad man inte ska satsa på. Det finns inte här, utan man pratar om motståndare i en mer allmän bemärkelse och sen mer om vad man vill åstadkomma. Kina, ja, men det är inte heller Kina på samma sätt, utan man pratar om den här flexibla realismen och att man ska kunna klara sig. Så det saknar jag.
Vilket är ganska intressant, eftersom det här strategidokumentet börjar med att förklara vad ett strategidokument är överhuvudtaget, och menar just att tidigare administrationer inte har prioriterat, utan att man verkligen vill göra det här. Mm. Och menar att det här är så här, det är de här områdena vi kommer att prioritera. Så det är ju intressant att det samtidigt inte finns någon värdering kanske av de här hoten, men dock ett tydligt ekonomiskt fokus, tänker jag, på vad man vill satsa på.
Gina, vad har det varit för reaktioner i USA då?
Ja, det här är ett dokument som säkerhetspolitiska experter och tankesmedjor och den typen av bedömare djupdyker i naturligtvis och analyserar på alla sätt. Men det är inte ett dokument som har fått stor uppmärksamhet på nyhetsplats i USA. Verkligen inte. Och det hör ju till saken också att det här smögs ut lite på Vita husets sajt. Sent i torsdagskväll la de ut hela den här luntan i PDF-format. Utan något särskilt pressmeddelande, utan att Trump gjorde någon presentation. Jag har inte hört att han specifikt har kommenterat det här. Han har ju fått frågor om det i intervjuer, men inte själv kommenterat det, så att säga. Så att det har inte varit något stort buller och bång från Vita husets sida. Och det är ju många av dem som bedömer det här dokumentet, även på den här sidan Atlanten, som säger att väldigt mycket av det var redan känt. Att det här har vi hört från administrationen tidigare, men nu står det tydligt på pränt och det är ingen tvekan om vad Trump-administrationen vill. Jag hörde någon bedömare som sa också att det här är egentligen inte så mycket ett dokument om utrikespolitik, utan det här är ett dokument om kulturkrig. Mm. Att det här är en sorts kulturkrig mot Europa där man signalerar det här med att civilisationen i Europa ska gå under och andra sådana signalord, så att det bedöms också på det sättet.
En sista fråga till dig då, Anna Wieslander. Kommer Trump att spräcka EU?
Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte, utan vi har ju sett, Trump gillade ju inte EU redan sin första period heller. Han jublade över Brexit och sa att andra länder borde följa liksom Storbritanniens exempel och sådär. Och sen så i och för sig den här strategin de har, den ska man ju vara medveten om, men jag tror inte man ska förstora det heller, utan vi är ju ett stort gäng enskilda länder med vår inre inrikespolitiska dynamik. Snarare har vi sett faktiskt att det har blivit en slags samlingseffekt runt EU om man tittar på opinionssiffrorna. Det såg vi redan tydligt efter Vance tal och allt det som hände i våras, att man stödjer EU mer och tycker att EU ska ta på sig mer. Så att det här kan nog slå åt det hållet istället.
Hörrni, vi går från säkerhetspolitik och världsordning till en tävling, tänkte jag. Vi måste lätta upp det här lite grann. Förra veckan så tävlade vi ut 2 biljetter till Stadsteatern i Göteborg och USA-podden. Nu ska vi tävla ut 2 biljetter till USA-poddens live-jubileumshow på Göta Lejon i Stockholm den 5 februari. Ni ska mejla svaret till usapodden@sr.se. Nu kommer frågan. Roger, ropa inte svaret rakt ut. Nu kommer frågan. Som vi vet så är det USA:s första dam som julpyntar Vita huset. Men vilken första dam var det som inledde traditionen med att pynta med ett speciellt utvalt jultema? Det året hon började med det här så valde hon att pynta utifrån Tchaikovskis ballett Nötknäpparen. Ledtråd, om man behöver det. Hennes man mördades medan han var president. Maila in rätt svar till usapodden@sr.se så vinner ni i den först rätta svaret vinner 2 biljetter till Göta Lejon. Vad har du inte kunnat släppa, Gina?
Jag har väldigt svårt att släppa. Varje gång jag har varit i Minnesota så har jag haft svårt att släppa det här med att det är så väldigt mycket kopplingar till Sverige. Det här är ju den delstat i USA som har störst andel svenskättlingar. Mellan 7-10% beroende på vad. Det är olika forskare har lite olika syn på det där, men väldigt många här har svenskt ursprung och man stöter hela tiden på folk som heter Anderson och Lindström och har varit i Göteborg och sådär. Det är väldigt tydligt och jag bor precis nu, har utsikt över den gigantiska fotbollsstadion här i stan. En imponerande, jättestor glasbyggnad inspirerad av ett skepp och det är hemmaarenan för stans stolthet, nämligen fotbollslaget Minnesota Vikings. Och sitter man där inne så har man utsikt över hela stan. Och när snön ligger på taken som... just nu är det väldigt mycket snö här. Men den rinner av den här glasfasaden och smältvattnet rinner rakt ner i Mississippifloden. Och utanför den här stora arenan så står det ett stort vikingaskepp med en LED-skärm som segel. Och där... det är ett sånt där riktigt instavänlig del av stan där det alltid är fullt med folk som står och tar bilder och sitter i vikingabåten och supportrarna brukar samlas där och heja på sina vikingar.
Mm. Lite grann lätt som du också hejar på det laget, Gina.
Jag är opartisk.
Ja, Roger.
Mm. Det är väl de som också menar att det kanske inte var så stor lokalkännedom i att sätta in en ice-aktion när det bokstavligt talat är isigt i Minneapolis. Mm.
Det där har ice själva gjort en grej av, att nu är det dags för ice i Minneapolis.
Jag satt och läste på det här säkerhetsdokumentet då, säkerhetsstrategin från USA, och så dök upp en sån notifikation om att jag hade fått mail, och det var New Yorker som ville puffa för sin artikel How to leave the USA. En liten informativ text om hur det kan gå till om man inte vill bo kvar längre i Trumps USA. Där det också finns en resebyrå som heter GTFO Tours, Get the Fuck Out Tours, som arrangerar relocation för amerikaner. Find your new life, står det på deras hemsida. Det var bara lite märkligt att de här sakerna hände simultant, tyckte jag, i min dator.
Mm. Anna Wislander, vill du vara med på en Kan jag inte släppa? Har du något du inte kan släppa?
Ja, men det har jag.
Ja.
Jo, för att jag har inte kunnat släppa inte heller säkerhetsdokumentet då, strategin. Och jag tänker på låten, kommer ni ihåg den? Tainted Love.
Den kommer vi ihåg.
En klassiker. Alltså den här kärleksrelationen på något sätt som USA uttrycker mot Europa. Fast den är ändå liksom lite förgiftad, lite farlig. Man vill slå till Europa, man vill ändra Europa, ingenting duger. Men sen vill man också samtidigt säga, men vi behöver Europa, vi klarar oss inte utan Europa, men ni måste liksom förändra er. Så på något sätt så är det, Europa står ju liksom närmst USA i hela den här strategin, fast det är ändå den som man slår mot mest. Så det har jag tänkt på den här låten, har inte fått i huvudet faktiskt.
Mm. Alltså man kan ju undra så här, kan bokstäver vara woke? Ja, men det är väl såklart att de kan. För nu har det nämligen gått ut påbud från det amerikanska utrikesdepartementet att alla ska ändra typsnitt på sina dokument. Från Calibri till Times New Roman. Man införde Calibri för att det var lättare för synskadade att kunna läsa. Och det menar man nu var ett led i Bidens mångfalds-PK-indoktrinering. Därför ska man nu byta tillbaka till Times New Roman. Och jag vet inte, jag skriver själv alltid Aptos. Det är fritt framför SRs ledning att höra av sig och komma med påbud om ändring om man vill det. Men nu, när det börjar låta hos Gina Lindberg i hennes hotell, så avslutar vi den här podden. Anna Roxvall var producent och Gina var som sagt i Minneapolis. Roger Wilson var här i studion. Anna Wislander var med. Jag heter Sara Stenholm. Vi är tillbaka på fredag, då med en helt ny, unik programledare. Hej!